Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev, så är du intresserad av mina gästers bästa tips eller tips från min vardag eller tips om retreat eller annat, så gå in på carolinnorbeli.com. Jag sitter här och blickar ut över det vackra snön som är så fantastisk, och jag tänker på vad den ger, alltså vad höjer vår energi. Och det är ju precis vad vi behöver just nu. Som världen ser ut och som... Eller, det är ju faktiskt mörkt redan vid 4. Så är ju snön här som en slags bonus till oss. Men så det får mig att fundera lite över min energi och hur viktigt det är med att göra saker varje dag som höjer min energi. Eller som ger mig energi. Och ja, för min del så är det att jag tränar nästan varje dag. Och det gör jag mycket för att stärka min kropp. Men det är en stor anledning till att höja min energi. För jag menar, det är ju det stresshantering handlar om. Har vi låg energi så mår vi ju mycket sämre. Tankarna sätter sig, alltså vi fäster oss vid våra tankar lättare. Det är ju bara att gå till när man är förkyld eller sjuk, hur lätt det är att vara negativ. Så för mig känns den här tiden extra viktigt att göra det som höjer min energi. Så jag styrketränar och yogar och jag springer och spelar tennis och allt för att liksom se till att hålla mitt humör uppe i en tid som är ganska svajig. Och jag tänker, det är ju bara se på när man har en utmattning. Då ens energi blir så tydlig. Den kommer, den går, man får bakslag. Helt plötsligt har man energi. Och det blir helt plötsligt så otroligt viktigt att hantera energin. Men vi glömmer bort det lite sen när vi börjar må bättre och kommer ur utmattningen. Och har man inte varit i en utmattning så kanske man inte funderar så mycket över vad man kan göra för att fylla på sin energi. Och en annan sak jag gör för att fylla på min energi, för att också connecta med mig själv, är att jag på ett eller annat sätt varje morgon gör en morgon, har någon morgonrutin. För mig är det ofta meditation, men det kan också vara en mer stressig dag att kanske bara tänder ett ljus, dricker någonting varmt, men att connecta med mig själv innan man sätter på telefonen, innan man kastar sig iväg. Och det är liksom mötet med en själv höjer energin. Dessutom så känner man ju också, okej, hur mår jag idag? Vad kommer jag klara av? Hur måste jag vara extra snäll mot mig själv? Det finns massa information där på morgonen om en själv. Och man är också så... Jag tror att vi ger ju så mycket av oss under en hel dag. Vi får så mycket stimuli. Så bara det lilla mötet är otroligt viktigt. Men i huvud taget, fråga dig själv. Vad höjer din energi? Vad gör dig glad? För det är så viktigt just nu. Att hjälpa dina tankar att inte fästa sig. Alltså, tankar fäster sig så hårt när man är trött. Så lätt att sammansmälta med tankarna. Så vad kan du göra? Jag brukar ofta säga till mina kunder att har du sovit, har du ätit, har du druckit? Som att de är barn. Men det är faktiskt så enkelt. Eller enkelt, det är inte alltid så enkelt. Men de basala behoven behöver vi. Jag hittade någonstans på nätet ett jättebra quote som jag önskar själv att jag hade skrivit. Men om du inte planerar en tid för din återhämtning kommer din kropp till slut välja en tid åt dig. Den säger rätt mycket och det är väldigt sant. Men det är också så här, om du inte väljer en tid för återhämtning eller väljer en tid för att ge dig själv energi så kommer du inte må bra. Jag har ju jobbat nu i snart 8 år med att coacha privatpersoner. Helt fantastiskt. Och nu låter det som att jag ska sluta med det, men det ska jag verkligen inte. Det är det bästa som finns. Alltså, jag älskar att se folk växa. De här små breakthrough när de liksom bara greppar det som har kommit fram i coachingen. Det är otroligt. Men 7 år så ska man göra någon slags förändring. Och min förändring är att jag börjar vända mig till företag. Alltså, jag vill jättegärna coacha och individuellt men också i grupp på företag. Och jag tänkte bara berätta det för dig som lyssnar utifall du jobbar någonstans som kanske kan vara i behov av en sån som mig. Och på min hemsida carolinorbilly.com så kan du gå in på företag och där skriver jag om hur jag jobbar och mina tankar kring det. Jag har platser kvar i min coaching och ni är varmt välkomna till att höra av er till mig. Jag tänker så här att det är en ganska fullbokad tid just nu inför jul. Men man kan alltid träffa mig 30 minuter och sen sätter vi igång i januari och skapar förändring helt enkelt. Jag coachar som ni säkert vet i stresshantering, prestationskrav, att titta tillbaka till sig själv, att känna sig mer levande, mer livsglädje. Så där igen, gå in på carolinorbilly.com och signa upp. Och retreatet den 22 till 25 maj är ju på och där man yogar och mediterar och vandrar i Deja. Så varför inte ge dig själv världens bästa julklapp att åka med på retreatet? Det är i alla fall varenda retreat jag har gjort till Deja har varit helt fantastiskt och ett minne för livet. Så varmt välkommen att lämna en intresseanmälan så hör jag av mig. Till det här avsnittet har jag intervjuat kommunikatören David J.P. Phillips som är en av Sveriges mest framgångsrika internationella föreläsare. Och han har gjort fantastiska TED-talks och han har en speciell syn på självledarskap och det bottnar i en depression som han har haft och som han lyckades ta sig ur. Lyssna till David J.P. Phillips.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkommen till Prestationspodden, David.
Tack, tack så jättemycket. Kul att vara här.
Jättekul att ha dig här. Berätta för lyssnarna, vem är du?
Wow, det är ju en stor fråga. Jag är en fri själ, jag älskar livet och jag tycker om att dela med mig av min kunskap om hur man kan må ännu bättre, kommunicera ännu bättre. Ja, men det är nog slutsatsen där. Det är liksom där jag kommer ifrån. Sen så, min bakgrund är att jag har ett antal TED-talks som är väldigt, väldigt populära. Och nu är en bok, Sex substanser som förändrar ett liv, som också har blivit, tror det är nu, Sveriges mest säljande bok inom ledarskap det senaste året. Och ska ut på 31 länder ska nu ut i. Albanien sist ut.
Ja, fantastisk ju.
Så därifrån kommer jag.
När blev du intresserad av att föreläsa?
Wow, det var ju ett bra tag sedan. Jesus. När jag var 18 ungefär så blåste min kollega mig. Vi drev ett IT-bolag då. Och en dag när jag kom till jobbet så gick det inte att ta sig in på jobbet, för han hade dragit med nycklarna och pengarna. Så att där var jag. Jag var ju faktiskt 18 då. Så att jag stod där med en hyfsat stor skuld. Och jag hade ingen tillgång till någonting. Mitt liv tog lite slut där. En stund tills att en av våra kunder hörde av sig och sa, du kan inte utbilda ett gäng här i Microsoft-produkter? Jag var otroligt IT-intresserad och hade vad som kallas för ett MCS, Microsoft Certified Software Engineer Protocol. Så jag gjorde det och det gick jättebra. Så de sa så här, du kan inte du utbilda utbildare så vi kan ha fler i det här? Och så sa jag, det kan jag. För de var inte speciellt duktiga på det av någon anledning. Men jag verkade ha en fallenhet för det. Så min första utbildning i presentationsteknik höll jag när jag var typ 18. Och sen så byggdes liksom en karriär därifrån. Det blev fler och fler utbildningar. Sen kom TED-talket, How to Avoid Death by PowerPoint. Och då tog föreläsningarna fart.
För det fick väldigt mycket tittningar, eller vad säger man?
Ja, det är jättehäftigt. Ljus. Och framförallt så har jag fått mejl från Yale, från Oxford, Cambridge, MIT, där de använder den föreläsningen som en utbildningsmaterial, både för elever men också för professorer, hur de ska använda PowerPoint. Så med sina 5 miljoner visningar så har den garanterat mycket högre, eftersom den visas ofta kollektivt på de här platserna bland annat.
Fantastiskt. Jag visste inte om den här historien, att det var så att han blåste dig när du stod där och hade de här skulderna. Vad var din reaktion i det?
Jag har inget minne av att det var, att det inte gick att lösa.
Du var så ung också.
Ja, jag tänkte bara, nej men, det här löser sig. Och sen så löste det sig. Alltså, de här hörde jag av sig typ bara inom några veckor.
Ja.
De insåg ju så här, åh, han har ingenting att göra, han vill vi ha. Mm. Så det ordnade sig.
Så det var som en knuff ut liksom från någon annanstans, inte egentligen ifrån dig själv.
Ja. Jo, så det var inte mitt... Det var inte mitt initiativ att jag skulle hamna där. Men det var en häftig studieskuld. Jag tror det kostade mig 750 000 kronor i skuld då, som jag behövde beta av. Då.
Oj.
Så, ja, spännande start på livet.
Verkligen. Och så har du skrivit böcker. Och berätta om din bok Sex substanser som förändrar ditt liv. Alltså...
Mm. Ja, den skulle aldrig skrivas. Jag hade aldrig någon egentligen ambition att skriva en bok. Jag kände det aldrig förut, tror jag. Men sen av en händelse så träffade jag Claes Hallberg och Adam Dahlin tillsammans med min kompis Matilda Westerman allihopa på Haymarket. Av olika anledningar så satte vi oss ner allihopa. Och de gav sig inte förrän jag sa att okej. Okay, jag skriver en bok. Ungefär så gick det till. De inspirerade och motiverade mig under det här samtalet. Så bara, det här ska du göra. Så då gjorde jag det. Och jag skrev ihop den boken som baserar sig på min egen resa av att jag för ungefär 7 år sedan befann mig i en depression och hade varit där jättelänge. Och det resulterade i att jag blev som besatt i idén att knäcka min depression. Vilket jag gjorde efter ungefär 12 månader. Då kände jag att då var jag fri från den. Sen har det blivit bättre varenda år sedan dess. Men jag var fri från den ungefär 12 månader bort. Nu är boken, handlar den inte om hur man knäcker depressioner. Utan den handlar om hur alla kan må. Den heter ju High on Life på engelska. Vilket jag tycker är en ännu bättre titel. För det handlar om att välja att vara hög på livet. Det kan vi välja oftare.
Mm. Och vad är det för tips eller tricks som du har i boken?
Oj, det är så väldigt praktiska tips på hur man direkt kan förflytta sig mellan olika typer av känslor och tillstånd. Så den bygger på att jag bryter ner ämnena dopamin, serotonin, oxytocin, endorfin, kortisol och testosteron. Och så ger jag ungefär 10 tips på varje, vad man kan tänka på för att förstärka det. Det absolut tydligaste exemplet kan vara att om man är hög på sig substansen dopamin, så kan man vara väldigt mycket någon annanstans. Man är i nästa steg, man tänker på nästa grej, man tänker på vad som ska hända imorgon. Vad kommer hända med det där beslutet? Vad händer om jag tänker så här, gör så här och det där beslutet tas? Och om du går hem till din familj i det tillståndet så är du väldigt, du är inte på plats, du vet, man är inte närvarande. Och då är ett tips i boken till exempel att du sätter dig i bilen och innan du hoppar in och så tittar du på en video som skapar empati i dig. Någonting som gör att du blir lätt tårögd. Har det visat sig i studier att det har potentialen att framkalla oxytocin. Och oxytocin skapar då bland annat en känsla av oerhört mycket mer närhet. Så du spenderar 1 minut i bilen, tittar på det här klippet, sen går du in till din familj och du kommer se, höra, känna dem på ett helt annat sätt och hela din kväll är annorlunda. Så boken i grund och botten handlar om självledarskap. Att välja hur du ska känna dig för den aktiviteten du är på väg in i. Så de flesta tar det lite för givet. Att, ja, men jag är den jag alltid är. Men nej, det är du inte. Utan det hänger uteslutande på vad du gör för någonting.
Så. Det är ju uppfriskande. För man kan känna sig, man befinner sig i oro. Man befinner sig i stress. Men det finns saker som man kan göra. Men hur kom du till att bli så intresserad av de här olika substanserna? Jag jobbar ju med människor så. Mm. Jag är ju mer liksom inriktad på praktiska tips. Med lite psykologi och sådär. Men jag har inte riktigt kommit till de här substanserna. Men jag säger absolut inte att det är fel. Men hur hittade du den här inriktningen?
Mm. Båda mina föräldrar var jätteintresserade av filosofi, psykologi. Och det var vardagliga konversationsämnen hos oss. Mm. Så därför blev min första kurs i presentationsteknik var baserad på didaktik, pedagogik, psykologi. Och sen så gjorde jag det i kanske 7 år. Någonstans där så kände jag att det måste finnas någonting djupare. Och då började jag kika på neurovetenskap. Och då tyckte jag, men det här var ju fascinerande. Olika hjärnområden eller områden i hjärnan, hur de stimuleras och därmed skapar olika typer av effekter. Och allt, ju mer jag läste om det, ju mer kopplingar fanns det till vår biokemi. Och så att om man tittar på det ur ett lagerperspektiv, så lagret längst upp, psykologi, lager nummer 2, neurovetenskap, lager nummer 3, biokemi, lager nummer 4, genetik. Så att jag gick, min första kurs var fokuserad på psykologi, andra kursen som jag uppdaterade handlade om neurovetenskap, tredje kursen i presentationsteknik uppdaterades till biokemi, och sen så försökte jag, eller försökte ska jag inte säga, men jag tyckte det var intressant att kika på, finns det genetiska variationer i vår förmåga att presentera och kommunicera? Och hittat några stycken, men det gick inte att bygga material på det. Så att då hoppade jag upp till biokemi igen och så har jag liksom landat där. För jag tycker att det gör det man säger tydligt. Och det är inte så att dopamin skapar känslan, utan dopamin är lite som i en bil när man tanka bränslet, så ger det bilen förutsättningen att bete sig på ett visst sätt. Det är samma sak här. Ökar dopaminet i mesolimbiska systemet, så ökar, så kan vi få en upplevelse av potentiell njutning till exempel.
Mm. Och vi överdoserar dopamin.
Ja, jösses.
Ja, med tanke på våra mobiler och sådär. Ja.
Ja, men exakt. Det är ju, jag får många gånger frågan, vad är lycka? Det är ju en spännande fråga. Det är en fråga som antagligen mänskligheten har ställt sig jättelänge. Men jag, i boken så har jag brutit ner till att varje substans kan i sin egen form vara lycka. Och dopamin är ju lyckan av ruset. Ruset att köpa någonting nytt, göra någonting nytt. Ny aktivitet, man ser fram emot någonting nytt. Det är en jättehäftig form av lycka. Enda problemet med det är att det är som en berg-och-dalbana. Du måste köpa nya saker, köpa ännu bättre saker. För att berg-och-dalbanan ska fortsätta vara spännande. Men tar man då till exempel serotonin, som man har sett är en koppling till nöjdhet. Det är den ultimata lyckan som jag känner för mig. För den är så, du vet, man bara går ut på morgonen. Och så bara tar du in fågelkvittret. Du tar in doften, känslan. Du har ingen ambition att vara någon annanstans. Utan du är bara tvärnöjd med det du är, det du har och det du gör. Och den tycker jag är så harmonisk. Och den är inte lika berg-och-dalbaneaktig. Utan du kan mycket väl vara i den harmonin en hel vecka om det är så. Och befinna sig där.
Mm. Men när du var deprimerad, hur var det? Du kunde fortfarande, vad jag förstår, jobba.
Mm.
Ja.
I varje fall i början, ja. Mot slutet gick det inte.
Nej. Så först var det en fungerande depression du så, eller hur? Mm.
Ja, exakt. Mm. Ja, jag var, och ibland undrar jag om den här kommunikationsnördheten, som till exempel mitt senaste TED-talk som gick ut på det, jag studerade 5000 talare i 7 år för att hitta alla sätt vi kommunicerar på. Mm. Ibland undrar jag om inte jag blev så besatt av idén att bryta ner människans kommunikativa system i beståndsdelar, för att jag var tvungen att sätta på en ansiktsmask. Jag var tvungen att tekniskt sett låtsas som att jag hade känslor. Jag tror att det kan vara en skyddsmekanism när man går tillbaka till det och tänker.
Att du gick all in i det då? Ja,
ja, för att lära mig hur är man som människa.
Mm. Men för det var ju som en, vad jag förstod, en liten uppenbarelse för dig när du helt plötsligt kände en form av lycka, eller hur?
Ja. Ja.
Vad var det då du hade gjort? För jag antar att det är det du, boken sen lite, alltså du testade ju otroligt mycket saker.
Processen, det var... Ja, jag var deprimerad väldigt länge. Livet var väldigt mörkt. Jag ville inte leva. När det verkligen slog i botten var när jag under en hel sommar i stort sett bara grät. Jag tog mig inte upp i sängen. Och jag har fått höra efteråt att det var bra att du grät i varje fall. För när man har passerat den gränsen och man bara apatiskt ligger där, då är det ännu svårare att ta sig tillbaka. Men i det där ögonblicket så jag insåg ju under den här perioden också att jag älskade ju inte mina barn, jag älskade inte min fru, inte mig själv på det sättet som andra älskade. Så jag fattade ju att det var någonting fel. Jag kunde bara inte sätta fingret på det. Och jag är så jädra envis, alltså jag ska alltid lösa allting själv. Jag har alltid varit min personlighet på gott och ont verkligen. Alltså. Jag tror att jag sökt hjälp tidigare så hade det löst sig mycket tidigare. Men nu blev det så här, okej. Nu har jag två alternativ, för nu orkar jag inte längre. Antingen så dödar jag mig själv, eller så gör jag någonting åt det här. För det var liksom slut på det där. Det fanns inget mellanting längre. Och då kom min fru in och jag tror det blev räddningen faktiskt. Hon sa så här att, vet du vad? Vi börjar med så här att jag tar ansvar för allt. För hemmet, för kaféet, för barnen, för bolag, rubbet. Du behöver inte göra någonting. Det är bara ligg här. Och det lyfte någon form av sån enorm tyngd för mina axlar på något sätt som gjorde att jag ansträngde mig att göra det enda jag visste och hade läst mycket om verkligen hjälpte var meditation.
Mm.
Så då började jag meditera. Och när jag började så är jag ganska envis. Jag körde 20 minuter bra oavsett vad. Och jag gjorde det ungefär 6 veckor. Jag tror det var 6 veckor. Och det var det som ledde till att jag på den där bron den dagen fick den där känslan av 5 minuter av glädje som jag inte kunde erinra mig att jag någonsin hade känt förut. Att jag får gåshud över hela kroppen när jag tänker på det. Det var det sjukaste. Vilken upplevelse alltså. Ja. Och när jag väl hade fått de 5 minuterna och jag insåg att det jag hade blivit van vid, det var det livet jag hade vant mig vid var felaktigt. Det var inte det som var livet. Livet fanns någon annanstans. De fanns i de där 5 minuterna. Då uppstod en motivation i mig som var helt ostoppbar. Och det var så här, jag ska ha 5 minuter till. Och sen så bara gjorde jag allt jag visste som gör att människor mår bättre. Och det blev mycket trial and error, men jag hittade mina grejer som gjorde att jag till slut kunde knäcka min depression. Och
vad är dina grejer?
Mina grejer i mitt fall, alltså de viktigaste sakerna var bryt mönster. Näst viktigaste, vad jag skriver om i boken, är stressmappning. Att man mappar sin stress. Och det, vilket innebär i stort sett, det tycker jag alla ni som lyssnar ska göra. Alla människor bör göra det. Skriv ner allting som stressar dig. Från att du har mobiltelefonen bredvid dig när du sover, till att du har konflikter, till att du är överbelånad, till att du kollar en app jätteofta varje dag fast du inte behöver och så vidare. Skriv ner alltihop och så börjar du beta av den där listan. Den och brytmönster och meditation var det som satte grunden för att jag kunde ge mig på andra typer av tekniker också. Jag tränade hela tiden och har tränat hela mitt liv. Utan det vet fåglarna hur det hade gått. För jag känner så fort jag inte tränar på bara en vecka nu också, så mår jag ju sämre. Jag kommer ju aldrig ner i något depressivt tillstånd längre. Men jag känner ju att
det ska.
Jösses, vilken skillnad det är. Och sen så gick jag vidare på saker som fokusfrågor, sanningar, värderingar och regler som vi har i våra egna hjärnor. Och bara började skriva om en massa beteenden som jag själv hade och skapat under den här perioden. Ja, men det är väl hyfsat summerat det som jag gjorde.
Mm. Ja, och när det gäller meditation då, vad är det ger oss neurologiskt? Alltså du som är insatt i det här, alltså jag vet att det är bra för man får distans till sina tankar och sådär. Mm. Men vad händer egentligen?
Det beror faktiskt på vilken meditationsform du använder. Så om man delar upp dem i fokusmeditation, observationsmeditation och tacksamhetsmeditation, så finns det oberoende studier som visar på att respektive av de meditationerna påverkar olika delar av hjärnan som representerar de olika typerna av beteende. Så tränar man på tacksamhetsmeditation så kommer en viss del av din hjärna att påverkas och att växa. Och det, då är det, så du kan alltså påverka olika delar med olika typer av meditationer. Så det är det ena. Och tar man bara för stunden så kan du till exempel sänka ditt kortisol. Så du sänker din stress. Du kan få en naturlig ökning av dopamin under en meditation. Du kan frigöra GABA, vilket är det här man känner när man tar ett glas rött vin en fredagkväll, så känner man sig lite lullig. Mm. Gör man en meditation så kan man ibland känna sig lullig när man är klar. Och där finns en koppling.
Mm. Fantastiskt.
Och sen så DHEA också, vilket också är någonting som assisterar oss i stressresponsen positivt.
Ja, just det.
De sakerna, och sen så är det väl mycket, jag tycker ju om fokusmeditation, för jag tror att det är någonting som många drabbas av, att det finns så många tankar som flyger i våran skalle hela tiden. Många kanske, jag tror man sitter fast i det, att man inte riktigt kontrollerar vilka tankar som dyker upp, och framförallt är det inte så att man har koll på att man ska stoppa dem och förändra dem. Så jag brukar beskriva meditation som verktyget för att skapa ett utrymme mellan stimuli och reaktion. Om stimuli är någon skriker på dig, din reaktion är att du skriker tillbaka. Om utrymmet är noll mellan din stimuli, du typ skriker tillbaka instinktivt. Du har inget utrymme mellan stimuli och reaktion, så då kan du aldrig jobba med ditt självledarskap. Du kan aldrig kontemplera över, ska jag bete mig på ett annat sätt? Men med meditation så kan du utvidga utrymmet mellan stimuli och reaktion.
Det blir tydligt, tycker jag.
Mm. Mm. Och då kanske du ger dig själv 10 sekunder. Och där kan du bara, ja men du, i den här situationen så mår den här personen så här. Därför så blir min reaktion så här istället. Mm. Ja.
Precis. Ja, det är så, det är väldigt skillnad om man har hunnit med meditationen eller inte under vissa dagar.
Mm.
Så man känner att irritationen kommer snabbare. Mm. Ja. Men vad jag har förstått så var det en tid i ditt liv då du var på gränsen eller till utmattad, stämmer det? Ja.
Ja,
eller det var någon det som sa det till
dig. Det hängde ihop. Mm. Ja. Om man ligger en hel sommar och gråter i en säng så är det ju så en liten kombination av depression och utmattad. Och, ja, men det var slut då liksom. Mm. Jag orkade inte längre. Det var,
nej.
Var det slut. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Då började du göra den här förändringen. Och hur lång tid tog det innan du kände dig bättre?
Alltså jag kände att jag höll på att falla tillbaka till depressionen i varje fall 69 månader efteråt. Jag hade känslan av att om inte jag fortsätter envetet varenda dag bryta mina mönster, envetet göra alla de här sakerna, då faller jag tillbaks.
Mm.
Men någonstans där mellan 9 och 12 så då hände någonting som gjorde att jag idag känner precis som då. Finns inte en chans att jag kommer komma tillbaka dit. Alltså det är så långt bort. Det är ljusår bort nu. Så har man någon skala från 0 till 10 så var jag på en etta då. Idag är jag oftast på 8-9. Och har jag en dålig dag så tippar jag ner på en 7. Vilket är inte ens samma universum.
Blev du erbjuden antidepressiva och så?
Som jag sa så har jag alltid varit en sån här som ska lösa allting själv.
Mm.
Så jag, typ urtypen av män har tenderat att gå mer sällan till läkare.
Ja.
Och jag är den som går minst sällan av de flesta, tror jag. Jag tänker så, det där ska jag lösa, det där ska jag lösa, det ska jag lösa. Mm. På gott och ont då, som sagt.
Och var det den här tiden som du började sen att föreläsa? Eller gjorde du det under...
Nej, men det gjorde jag under tiden.
Ja, under tiden. Ja. Mm. Och du har en kursgård där du har kurser.
Mm.
Ja. Fantastiskt. Mm. Och berätta om wow-kursen.
Mm. Ja, det är ju någonting vi körde väldigt intensivt innan covid. Wow-kursen var då en 3-dagars utbildning där man fick uppleva respektive substans.
Mm.
Så vi spenderade till exempel 2 timmar med att skapa dopamin i deltagarna. Deltagarna skapar ju sig själva såklart, men vi ger dem förutsättningar för att känna igenom olika typer av metoder.
Mm.
Och de är ju som Duracell-kaniner. Och sen så kontrasterade man det med då cirka 3 timmar med oxytocin, vilket är dess absoluta motsats i emotionell upplevelse. Så då får man gå igenom alla 6. Och sen så får man träna på att skapa det i varandra. Till syvende och sist är det vi alla människor gör. Alltså, kan jag få dig att skratta? Ja, då har jag potentiellt ökat ditt endorfin.
Mm.
Ja, och det som leder att leda andra människor genom att förändra deras sinnestillstånd, det är ju vad ledarskap är i grund och botten. En ledare ska till exempel på kommando kunna motivera den som är runt omkring dem. Ja, och då är det ju, måste man ju ha koll på hur man skapar dopamin i andra. Så det var det kursen gick ut på. Sen så gjorde sen om efter covid till en 1-dagarsutbildning. Och efter det så... Jag har helt enkelt inte hunnit köra den så mycket på sistone. Men nu går den kanske 1-2 gånger per år.
Mm. Mm. Men hur går det till när man alltså skapar dopamin hos lyssnaren? Alltså i mitt fall så är det ju då i podden.
Mm.
Hur går det till?
Mm, ja, alltså om den som lyssnar fortfarande är kvar nu, så är det med största sannolikhet på grund av att podden redan har skapat, eller det här avsnittet har redan skapat dopamin.
Mm.
Bryter man ner dopaminet i det här perspektivet, i minsta tänkbara beståndsdel, så är det förväntan av njutning. Förväntan av att lära sig mer. Förväntan av att det här är intressant, undrar om någonting mer intressant kommer att komma. Så länge du känner den känslan, så är det dopamin som framkallar den upplevelsen av att jag vill höra mer. Undrar om vi två nu i det här fallet kommer att ta upp någonting mer intressant i det här poddavsnittet.
Mm.
Och hur man kan styra det där, ja, det skulle ju vara att du och jag i början skulle kunna ha sagt i poddavsnittet att ja, vi ska ge 3 verktyg som vi aldrig har tagit upp i den här podden förut.
Mm.
Och som är livsförändrande för den som lyssnar på det. Och då kan man känna så här, åh, jag vill höra alla 3. För nu vet man att det kommer 3. Så att det hade vi kunnat gjort för att förstärka dopaminet ännu mer.
Mm.
Det här med varför, som Simon Sinek pratar om till exempel, att när vi människor har ett varför, så ja, då kan vi åstadkomma i stort sett vad som helst. Det är en enorm drivkraft när vi har ett tydligt varför. Ja, jag skriver det som ett exempel i boken, att mina barn ville ha en varsin kanin. Och så sa jag åt dem att spara. Och det gick ju inte. De lyckades inte spara sina pengar. De använde det på annat. De var ganska små. Men jag tyckte det var en bra idé att de skulle ha kaniner. För då skulle de få ta hand om dem och känna ansvar och sådär. Så då gjorde jag som alla vettiga föräldrar bör göra. Jag åkte och hämtade 2 kaniner. Och tog hem dem där på fredagen. Och så lekte de med dem på lördagen och gav dem namn. Och de planerade nästa kaninkull och allt möjligt sånt där. Sen på söndagen så lämnade jag tillbaka kaninerna. Och då sa de, men vad gör du? Nej, men det var ju som jag sa. Vi fick ha dem en stund. Och stunden var inte så lång tyvärr. Jag bara, men vi måste ju köpa dem. Ja, men det tycker jag vi ska göra. Då vill vi tjäna pengar. Och då kom ju frågan så här, hur kan vi tjäna pengar? De gick till farmor, de gick till mormor och de hjälpte till med grannen och de hjälpte till hemma. Och inom ett par veckor så hade de samlat ihop pengarna för att köpa kaninerna. För att de hade tydligt varför.
Mm.
Och den drivkraften är enorm.
Ja, jo, det är ju den, absolut. Det ser man ju hos de äldre som tappar sitt varför. Eller
ja.
De som inte gör det. Men det blir väldigt stor skillnad i hur man mår.
Mm. Ja, verkligen alltså. Jag vet, jag jobbade med Your Accident som är ett försäkringsbolag. Och de är intressanta för de försäkrar mot bland annat mental hälsa i förebyggande syfte. Det tycker jag är coolt. Så om du känner dig minsta så här, instabil så ringer du in till ditt försäkringsbolag då, Your Accident. Och så säger du så här, ja, du, jag börjar må så här. De bara, det här löser vi direkt. Vi ordnar det här, du får prata med den här terapeuten. Så man i förebyggande syfte ser till så att man inte hamnar liksom i utbrändhet, ångest eller depression.
Mm.
Men det som är intressant, jag skulle komma till, det var att deras metod som de själva har tagit fram bygger uteslutande på purpose. Och de har sett, det är vida överstiger andra metoder som de har testat. De tar in de här personerna och det de kan konstatera återkommande är att personerna oftast som oftast har förlorat sitt purpose, sitt mål, sitt varför. Sitt syfte. Och då tar de fram ett nytt åt dem tillsammans med dem. Och då,
imponerande.
Mm, jättehäftig metod. Och coolt gjort alltså.
Ja, hoppas att det går bra.
Ja, de har ju hållit på länge. Och det är
det
fantastiskt.
Verkar gå bra.
Ja, jag har haft ett jättebra kul. Samarbete med dem. Så
aha,
det, är också, det kommer från, från USA det här konceptet. Så det är nog ganska nytt att försäkra mot framtida mental ohälsa i Sverige.
Härligt.
Men häftigt tycker jag.
Mm. Varför tror du att människor är så stressade i Sverige och det utmattningsantalen är så höga?
Min teori skulle grunda sig i att det har aldrig varit svårare för våran hjärna att leva som människa någonsin i mänsklighetens historia.
Nej.
Det har aldrig funnits så många alternativ. Det har aldrig funnits så mycket jämförelse. Det har aldrig så funnits så mycket toxiner. Det har aldrig funnits så många lockelser. Det har aldrig funnits så mycket snabbt dopamin. Det har aldrig funnits så mycket stimuli. Flyger du tillbaka 25 000 år och så tittar vi på någon av våra förfäder som såg ut ganska precis som vi ser ut. Och hade ganska precis exakt samma hjärna som vi har. Så mängden stimuli, mängden variationer, mängden jämförelse var ju absurt lågt. Deras hjärna hade ju förutsättning att leva i mycket mer harmoni. Visst, vi har lyxen av att ha läkare och tandläkare och dylikt och det är ju fantastiskt. Men jag tror vi många gånger överskattar samhället vi har skapat och tänker så här, vi är så smarta alltså. Alltså det är helt sjukt, du vet, när jag... Jag älskar den här studien där man tittar på om en människa får en rulltrappa, en fysisk trappa. Hur många tar rulltrappan?
Ja, hjälp. Det vill inte ens höra nästan. Nej. Folk tar gärna rulltrappan, antar jag.
Ja, just den här studien kom från USA, det var 98%.
Ja.
Och det här har jag haft som en kul hobby vart jag än åkt och haft tid över. Så jag har stått och räknat hur många som tar rulltrappan före fysiska trappan. När man inte har någon bagage eller någon, det finns ingen anledning att göra det. Och jag skulle säga 96% oavsett ungefär vart jag åker någonstans ligger där. Och då tar vi det här. Säg att du tar en person som har suttit på ett flygplan i 5 timmar. Och man ser hur de sträcker sig och det är lite knaggligt, lite ont i knäna och sådär, du vet. Och reser sig upp, går ut i flygplanet, upp ur gången. Och så får de alternativet. Rulltrappa eller fysisk trappa. Då tar de rulltrappa ändå, vet du. Medan det instinktiva skulle vara så här. Vardagsmotion, viktigaste som finns. Rör på dig. Men vi har byggt ett samhälle som i stort sett är... Det är liksom mot våra instinkter. Så det är mitt svar.
Ja.
Det här leder till jättemycket stress.
Mm.
Och utmattning och trötthet och... missnöjdhet och dylikt. Mm.
Och därför behövs självledarskap.
Mer
än någonsin.
Då tror jag inte ens det. Jag kan inte ens föreställa att de skulle behövt det för 25 000 år sedan.
Nej.
För då levde som vi som i ett med allt på något vänster.
Och nu måste vi liksom öva till att alltså, på ett konstlat sätt hitta den vägen.
Ja.
Och det är ju lite vad din bok handlar om. Mm. Att hitta olika steg till det. Ja.
En av grundläggande principerna till varför vi tar rulltrappan är ju för att hjärnan är energibesparande till sin natur, vilket är helt logiskt. Den ska din hjärnas beslut ska gå ut på att spara energi. Och då tänker man så här, gym. Är det att spara energi? Är det instinktivt rimligt för våran organism att gå till en lokal, ställa sig på en maskin och träna? Utan att man får någonting annat för det än just träningen. Nej, det är mot vår liksom evolutionära princip. Medan förr i tiden, för 20 000 år sedan, då rörde man sig hur mycket som helst utan att ens behövde tänka på det. Och det jag menar med det är att vårt samhälle är konstruerat. Och det viktiga i det tror jag är så här. Acceptera att det inte är lätt att leva i det här. Och acceptera att du kan styra över det här tack vare att du har ditt prefrontal cortex som kan styra om dina tankar, dina känslor, du kan välja saker. Så lär dig övermanna dina instinkter och du kommer må hur fantastiskt som helst i den här världen. För då, herregud, om man kan njuta av den världen vi har skapat på det sättet, då är det bättre än 25 000 år sedan.
Ja, det är det nog. men verkligen, kanske. Och det med just också att det börjar med meditation för att få det här avståndet till sig själv, till att inte agera, att inte gå ifrån liksom barnet i sig själv som agerar på varenda sak. Så här, gud, varför skrev han så här och hon så här? Och ja. När man är i det där, vilket man kan vara ibland, då är man ju farlig för sig själv, för då agerar man hela tiden på det negativa. Så. Mm.
Ja, absolut. Och det är sant. Och mindfulness också måste vi lägga till där. Båda de är jättebra för att skapa utrymme mellan stimuli och reaktion.
Mm. Mm. Jag har hört dig och du har berättat några gånger, men jag tycker det är intressant det här med att skriva ner sina sanningar.
Mm.
Berätta dina tankar kring det.
För att beskriva vad en sanning är på ett tydligt sätt så skulle man kunna säga som så att du vet när du övning körde.
Vad sa du?
När du övning körde.
Ja.
Då var det en himla massa grejer att hålla koll på.
Ja.
Koppling och växel och blinkers och allt möjligt. Det var himla ös inne där i hjärnan. Mm. Tog säkert upp all kapacitet bara att köra då. Ett år senare så är det ju hyfsat automatiserat. Jätteskönt, eller hur?
Mm.
Den här funktionen är ju underbar. Att automatisera våra aktiviteter i livet. Underbart. Mm. Enda utmaningen är att det finns samma funktion för känslor. Så i boken så beskriver jag hur jag blev nobbad av 4 stycken tjejer, typ i 5:e klass eller någonting i den stilen, på raken. Och då är hjärnan så pass klurig att den är så här, det här gjorde ju jätteont hos David. Hur kan vi skydda honom från den här smärtan i fortsättningen? Och då skapas en sanning som då kan lida så här. I mitt fall var att kvinnor gör ont. Så jag undvek aktivt kvinnor till jag var typ nästan 40. Skulle jag vara med kvinnor i samma rum så behövde jag ha andra liksom personer med mig, andra män med mig. För att min hjärna hade verkligen satt grillorna i huvudet på mig att det gör ont. Och sen så hade den på något sätt också kopplat ihop det med att det var fel på mig. Så att jag ansåg att jag helt enkelt var ful och att kvinnor var smärtsamma fram till typ 40 års ålder.
Mm.
Det är en sanning. Mm. Det som är intressant är det att alla vi som lyssnar, du och jag, hela vårt liv är byggt av sanningar. Inte det som är sant, utan det som är sanningar. Och för då, till exempel på en sån här grej kan skapas. Ponera då att du får en sån här tropisk skum sjukdom. Läggs in på sjukhus för att du är smittsam. Så du ligger på den avdelningen. 8 veckor ska du ligga där, vet du. Så du får mat genom en lucka. Men så ger de dig en dator. Det du inte vet är att det är någon som håller på att plantera grejer i den här datorn som ska påverka dig, men det vet inte du. Så när du ligger där, så efter några dagar så dyker upp en forskningsartikel som tyder på att på grund av miljöförändringar, klimatförändringar, så har rödhåriga personer blivit lite mer aggressiva. Det finns en jättebra förklaring på det där genetiskt och dylikt. Du bara, ha, det var ju märkligt ändå. Så några dagar senare så kommer det upp en nyhetsartikel som nu någon har planterat på din dator. Det står att, ja, att det var bråk mellan rödhåriga personer. Och så fortsätter det på det här sättet. Det kommer någon mer och det är någon som är med i någon våldshandling. Och det är så här, du vet. 8 veckor senare och 14 nyhetsrapporteringar senare så blir du friskriven och utskriven. Och så är du på väg ut i sjukhuset. Precis när du är på väg ut i snurran så möter du en rödhårig person. Och du rycker till instinktivt av rädsla. För att någon annan har valt en sanning i dig baserat på vad det du har tagit in. Och då kan man fråga sig, sker det här idag? Finns det, styr media vårt sätt att tänka? Absolut. Vad skulle du säga? Är 95% av all media negativ? 90?
Ja.
Ja. Mm. Så våran bild blir ju att sanningen vi har om världen är rätt negativ.
Väldigt, jag tycker det är synd.
Ja. Ja. Och det som är det man kom fram till med sanningar, det är ju att det är väldigt få som har valt sina egna. De flesta hjärnor och våra sanningar är en produkt av händelser vi inte hade koll på. Från våra vänner, från media, från social media, från kultur, från samhälle. Och det jag verkligen förespråkar i boken, det är att en dag stanna upp och bestämma att nu bestämmer jag.
Ja.
Och så skriver man om sina sanningar och man tar kommando av att nya inte skapas lika fritt som de gjorde förut.
Nej, det är riktigt bra faktiskt. Precis. Det finns ju, jag tänker då på alla som får diagnoser och det är mycket bra med en diagnos, men det är också en sanning som sätts, som kanske inte är en hel sanning. Du får ADHD och det inkluderar väldigt mycket att ha det. Sen är inte jag negativ till det, men det är det som kommer upp i mig när du pratar om de här sanningarna, att det är ju, står i tidningarna nu att det aldrig funnits så mycket ADHD-diagnoser som möjligt. Och det är ett ganska, en stor sak för någon att få den. Så, men
ja, men tänk om sanningen var motsatt då.
Ja.
Och så var det så här att sanningen som kulturen bad på, vårt samhälle bad på, var så här. ADHD, det är det bästa man kan ha.
Ja.
ADHD gör att du har hur mycket drivkraft som helst. Du kan vara fokuserad på saker stundtals, som på nästa grej, du får mycket gjort, bra på multitaska till exempel. Du vet, tänk om det fanns en bild av ADHD på det sättet som det är positivt på.
Ja.
Och så bara får man en diagnos från sin läkare. Du har ADHD. Bara, va? Säkert? Gud vad grymt. High five. Så går man nu på social media. Bara, ja, ADHD. Shit, det här känns jävla grymt. Jag kommer få de här nya jobben, de här nya karriärsmöjligheterna. Men nu är det tvärtom. Sanningen är att ADHD är, nej usch, det är inget bra i skolan, vet du. Det stör.
Mm.
Ja, men vadå stör? Stör ju ett förlegat skolsystem. Det är inget fel på ADHD, det är ju systemet det är fel på.
Precis, och det hörde jag dig prata om, som jag håller med om så mycket, om skolan. Att, de här barnen är fyllda med, nu hoppar jag här, de är fyllda med dopamin av sina spel och allting, för det är så det ser ut.
Mm.
Men skolan lever ju inte upp till det. Alltså när de kommer dit så är det ganska långsamma föreläsningar med, det händer inte så mycket. Och många barn blir ostimulerade. Alltså, ja, de skulle behöva gå i kurs.
Ja, skolan skulle behöva förändras i grunden. Man kan inte förvänta sig. Jag tycker synd om lärare.
Ja, de är så fantastiska lärarna. Alltså, det är
lärare
inte det.
Är magiska. Ja, alltså. Jag tycker synd att inte det fanns liksom ett skolorgan som bara så här, okej, nu är det här har skett i samhället. Alltså de senaste 5, 6, 7 åren har det skett sådana fenomenala förändringar. Och då skulle ju de ha varit vakna. Och bara så här, okej, baserat på det här så kommer nästa år se ut så här. Baserat på det här så kommer nästa år se ut så här. Bara anpassa. Nu får ju man som lärare springa i uppförsbacke, i motvind, kissnöd, i ishalka. Fan, skitsvårt. Ges inte rätt förutsättningar.
Nej, det gör ju inte det. Och de är ju hjältar som jobbar, så det är inte deras fel, vill jag ju poängtera. Men att det just krävs någonting annat nu och... Ja, anpassning vore ju bra.
Tveklöst.
Ja, men ja, du jobbar ju då och hjälper folk bli bättre som föreläsare med deras kroppsspråk och hur de gör det. Och, jag undrar lite så här, hur förändrar man nervositet? Alltså jag tänker mig många som lyssnar, inklusive mig själv, tampas med nervositeten. Mm. Och det kan ju vara så lam. Alltså man blir helt förlamad av nervositet. Mm. Vad ska man göra?
Ja, som jag nämnde för dig i min kurs Presenter Mastery som jag kör, en global online-kurs, så gick vi igenom de 11-12 bästa teknikerna jag samlat på mig under mitt liv. Och börja, om jag ger några av dem. Det första är, det är att man omdefinierar det. För att nervositet och spänning är ungefär samma biologiska respons.
Mm.
Så det är, ta den berg-dalbana, den som står längst fram är helt upphetsad över att åka berg-dalbana. Mm. Höga nivåer av stresssubstanser, kortisol, adrenalin, noradrenalin. Hög på dopamin, hjärtat slår, svettningar i händerna, du vet, det är ju taggat. Hur kul som helst ska det bli. Personen efter dem bara så här, måste jag åka? Jag vill inte, jag hatar att åka berg-dalbana. Vilket grundar sig på, och de i deras fall, hjärtat slår. Adrenalinet är högt, noradrenalin, dopaminet, kortisolet, allt är högt. Svettningar i händerna, de har samma responser de här två. Mm. Bara tolkningen är olika utav känslan. Du har personer som hoppar fallskärm. Vissa älskar det, vissa hatar det.
Mm.
Det är exakt samma biologiska reaktion. Det är bara, visst det är en skillnad på om du är livrädd, för då kickar amygdalen in på ett annat sätt.
Mm.
Men annars är reaktionen likadan. Och det här har man sett, det finns fantastiskt spännande studier på det här som visar att man tog amatörer som skulle sjunga.
Mm.
Ena gänget sa man så här, säg så här till dig själv, att när du hjärtat slår, så säg att du är exalterad, you're excited. Bara säg det till dig själv. Och fastän de inte trodde på det, så resulterade det i det att de sjöng bättre, kvaliteten på sången var bättre och de hade roligare. Mm. Än den andra gruppen som inte fick den instruktionen. Det är jättemånga sådana här som jag skulle kunna ta upp. Men att omdefiniera det till spänning är det första. Sen så skulle jag säga den andra saken som man skulle kunna göra där uppe är rörelse. Det tycker jag är spännande. Att när vi är nervösa så tenderar vi att antingen inte röra oss, eller så springer vi runt på scenen irreguljärt. Medan det jag har sett hos så många som var så nervösa, de som nästan spyr, är att göra det som jag kallar för funktionella rörelser. Det vill säga att de planerar hur de ska röra sig. De kanske inleder med att gå fram till scenen och säga hej. Sen tar de en whiteboardpenna, går till whiteboarden och skriver siffran 42 på. Titta mot publiken igen och säger, det här kanske ni undrar vad det är för någonting. Därefter så går du till andra sidan scenen och plockar fram en rekvisita som du visar upp för publiken. Sen så slår du igång PowerPointen. Och sen går du till PowerPointen och pekar den. Varje rörelse du gör på det här sättet signalerar till din hjärna att du rör dig långsamt. Du rör dig systematiskt och funktionellt. Vilket signalerar till din hjärna att det är lugnt. Om du beter dig så här, då kan det ju inte vara någon fara.
Nej.
Och det funkar drömlikt effektivt. Mm. Så funktionella rörelser är oerhört kraftfullt för att dra ner nervositeten. Och så kan vi ta en tredje och sista, och det är det här med extrospektivt och introspektivt perspektiv. En av mina populäraste TikToks faktiskt. Jag tror nästan över 10 miljoner visningar på den.
Mm.
Och den gick ut på, vad TikToken gick ut på, det var så här: om du som ungdom känner att du får ångest i sociala situationer, använd det här. Och det går ut på då, när man får ångest i en social situation, då fokuserar man oftast introspektivt. Man känner magen, man känner hjärtat, man känner svettningen, man känner torrheten, man känner sig yr. Om man skiftar till extrospektivt i det ögonblicket, vilket då går ut på att du flyttar fokuset utanför dig, och så börjar du eller räkna antalet blågda personer på festen. Eller du räknar hur många det är som har kjol versus byxor. Du gör någonting utanför dig själv. De här två tillstånden kan inte existera samtidigt. Så plötsligt så går alla dina fysiologiska eller fysiska symptom ner.
Mm.
Och det är samma sak när du ska presentera, så brukar det oftast vara introspektivt. Medan som du då i det läget ändrar till extrospektivt och bara fokuserar på att jag ska presentera mig alla som har glasögon. Det är liksom det ditt, blir ditt fokus initialt i hjärnan. Allt du behöver göra det är att göra den här skiftningen i typ 2 minuter. Sen så kickar parasympatiska nervsystemet in och det blir lite mer balans mellan para och sympatiska.
Mm.
Vilket man är ute efter. Och sen är det ett överslag på sympatiska nervsystemet.
Mm.
Ja, 3 av 12.
Jättebra, jättebra. Ska jag öva på själv faktiskt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du som kan mycket om kroppsspråk, finns det något sätt att döva, eller inte döva, men få ner stressen i kroppen när det gäller kroppsspråket? Eller finns det något typiskt kroppsspråk för en stressad?
Ja, men det är ungefär samma sak faktiskt. Det som det här, kommer du ihåg att jag sa att man sprang runt irreguljärt på scenen, ska ersättas med funktionella rörelser. Man rör sig av en anledning på scenen, lugnt och sakligt. Kroppsspråk är samma sak, där man kan säga att nervösa personer antingen låser kroppsspråket eller kör torktumlan, du vet, man vevar med händerna upp och ner, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Medans om du använder funktionella, långsamma, distinkta gester, så signalerar du igen till hjärnan som då känner så här, men jösses, om vi funktionellt gestikulerar så här långsamt och så här distinkt, då är det ingen fara längre.
Nej.
Men nu kan vi släcka den här tigern måste ha sprungit iväg. Så att, men det här
det
kan man ju faktiskt testa. Om vi gör en övning med de som sitter och lyssnar. Så se om du kan ta fram dina händer, du som lyssnar, du kan också testa. Och sen så håller du vänsterhanden framför dig. Och sen så slår du ner den liksom som att du har en, du hackar ner den. Så säger du så här, kvartal 1. Och sen så flyttar den lite grann, 5 centimeter till vänster. Kvartal 2, kvartal 3, kvartal 4. Oftast då brukar det här vara för snabbt och för slarvigt. Så gör alla de där 4, snabbt och slarvigt. Q1, Q2, Q2, Q, så. Ja. Och så nu gör de stora, långsamma och distinkta. Q1, Q2, Q3. Och med en så känner man en skillnad i sig själv. Som att man har mer kontroll.
Bra tips. Ja, du har ju gjort så här, fantastiska TED-talks och kurser och föreläser och sådär. Men vad, och skriver böcker. Vad ligger framför dig nu? Vad drömmer du om?
Åh, jag drömmer om... Ja, men det är manusinlämning på andra boken i april.
Ja.
Så det blir 4 böcker eller 5 böcker totalt, någonting i den stilen. Så den, det är jag ju supertaggad. Jag har liksom fått att lämna in ett manus, det är bara... Ah,
vad ska den handla om?
En euforisk känsla.
Jag
så mycket jobb i ett manus.
Ja.
Den första nu, den som jag sa, sex substanser, den heter ju High on Life på engelska.
Mm.
Så det ska bli en serie. Så nästa bok kommer heta High on Energy.
Mm.
Hur man som människa kan bygga energi. Inte bara bli en Duracell-kanin, utan att ha energi att älska. Att ha energi att vara empatisk.
Mm.
Att ha energi att bara leva. Åt det hållet.
Mm.
Så det ska bli en spännande bok.
Ja, vad roligt.
Så det drömmer jag om. Och igår så var jag på Burton. Burton är ett snowboardmärke.
Mm.
Och jag har aldrig åkt snowboard förut. Jag har åkt skidor ända sedan jag var 7. Så igår så bestämde jag, inte, jag bestämde mig inte igår, men jag gick till Burton-butiken i Stockholm igår. Och så köpte jag min egen snowboard. Och nu i vinter så ska jag åka snowboard.
Gud vad härligt.
Så det blir en total förändring och det kommer bli jättespännande. Varje gång man gör någonting så helt nytt så känner man hur hjärnan formakligen växer, utvecklas och förändras. Jag älskar det. Så jag ser fram emot det. Det är också en dröm jag har just nu.
Fantastiskt.
Mm.
Tusen tack att du kom hit. Det var så intressant. Jag sa så här, nej men vi har mycket tid, men nu behöver vi sluta.
Ja, du måste kanske göra just det. Jag måste iväg igen.
Ja, precis. Ja. Ja, tack snälla. Och om de vill följa dig, var vänder de sig någonstans?
Instagrammen och där jag är mest aktiv tror jag. Och LinkedIn och sen så boken Sex substanser som förändrar ditt liv finns som ljudbok och bokhandel och överallt.
Och där heter du?
David J.P. Phillips.
Bra.
Är namnet.
Tack så mycket.
Tack så hjärtligt.
Tack snälla du som lyssnar. Gör mig en tjänst, gå in och lämna en recension på iTunes eller skriv till mig vad du tycker om avsnittet eller skriv till alla dina vänner och berätta om du gillade det du hörde precis. Så tack snälla för att du lyssnar. Ta hand om din energi.